Är det skolan i Dalarö? Du hade väl uppnått skolålder?
Ja, jag började i småskolan 1911. Det var en småskolelärarinna som hette Gabrielsson som var en utmärkt fin lärarinna. Där gick jag i 2 år och det var i folkskolan var det 4 klasser. Där gick jag i 2 år också och sen min syster hade före mig flyttat över i en liten privatskola som fru Westenius, en gammal läroverkslärarinna från Stockholm, hade öppnat i en liten stuga som tillhörde familjen Husberg. Den låg alldeles bredvid prästgården i Dalarö, så att vi på rasterna så sprang vi ner för prästgårdstrapporna som vi kallade dem för och lekte på i hamnen eller ute på isen på vintrarna. Vi var 15-17 elever. Och jag har för mig att min mor betalade 15 kronor i månaden för var och en av oss. För att vi skulle få gå i den där skolan hos fröken Westenius.
Så det var en privatskola?
Det var en privatskola, ja.
En påbyggnad på folkskolan.
Ja, du kanske har hört talas om Westenska huset. Det ligger mitt emot kyrkan, det är församlingshem nu. Så fröken Westenius far hade handel där, skeppshandel och diverse handel då. Var väl kanske en av de första affärerna i Dalarö. Den låg alldeles ovanför hotellbryggan, väldigt centralt där. Den finns kvar, den där annexet till huset där affären var. Eller om det är rivet nu. Jag menar, bara för ett par år sedan så fanns det kvar. Det var frågan om att renovera det för just för att det hade varit en gammal affär där för skärgården. Fröken Westenius nu var ju väldigt välvillig dam och hon drev ju den där skolan mycket av ideella skäl. Hon levde väldigt knappt, hade inga stora anspråk och stugan som skolan var ju liten. Det var bara ett stort rum på nedre botten och sen ett litet kök som hon använde och sen hade jag kan aldrig påminna mig att jag var uppe där hon själv bodde, men förmodligen var det bara ett rum på övre våningen som hon själv använde. Och att de klarade sig fram, det berodde nog mycket på att de här sönerna till handlarna gick där, Hedengrens handel, 2 pojkar och Karlssons handel, en pojke och en flicka. Och vi hade lite med oss ibland ägg och mjölk och så vidare hon fick antagligen varor ifrån deras affärer också så att hon klarade sig fram. Jag tror aldrig att hon hade klarat sig på bara de här små månadsavgifterna som vi betalade. Sen var det ju döttrar och söner till lotsar och vaktmästare och så vidare. Så att hon hade så många elever som fanns plats kring bordet. Och de läste då, det måste ju ha varit väldigt ansträngande att hålla så många olika stadier på. En del som hade gått i flera år, de var ju mycket längre komna och så vidare. Och det måste ha varit väldigt svårt att hålla reda på och kunna följa något schema ordentligt. Men hon lyckas väldigt bra, så att man tar som exempel min syster Anna. Hon kom in på folkskoleseminariet direkt ifrån Röken Westenia. Jag kunde prova in i konkurrens med andra prövande och klara sig. Att, vi har talat om Fröken Westenia ibland och kommit till det omdömet att hon måste ha varit en väldigt duglig lärarinna.
Ja, det måste hon verkligen ha varit. Du, följde hon realskolans läroplan?
Ja, vi hade ju Karlssons geografi och tyska så, och så andra språk, så följdes det de böckerna som samma som realskolan.
Jaha. Undervisade hon i samtliga ämnen alltså? Även realämnena, matematik och fysik?
Ja, det matematik och fysik och kemi och sådär, det tror jag nog att det var inte så väldigt avancerat på den tiden, utan det var mer lagt på språk och geografi och biologi. Det kommer jag ihåg att det läste vi väldigt ingående. Matematiken, matematik, fysik och kemi, det var nog kanske det som var minsta undervisning. Att det hade hon ju väldigt svårt att kunna klara upp. Jag tror att hon var mer specialiserad på åt det språkliga hållet.
Ja, det var teckning och musik och sånt.
Nej, det hade vi inte. Nej, så det var ju naturligtvis inte fullt komplett. Men det var nog mer avsett att hon skulle preparera för att kunna söka in på andra skolor sen. Och de var ju, jag kommer ihåg att de här pojkarna Förtenbacke, alltså tullinspektorns söner, gick med en kortare tid, och de blev ju, åtminstone den ena, är ju den här kända släktforskaren. Han har ju varit officer och det var en propagandakurs eller undervisning för att kunna komma in då i högskolan. Så att det var i alla fall väldigt skillnad mot den vanliga folkskolan.
Ja. Det här huset, står det fortfarande kvar?
Ja, jag tror jag finns kvar. Det ligger precis ovanför prästtrapporna, en liten röd länga.
Jaha.
Och det finns ju de som har gått där, de är ju gamla nu. Flickorna Varenberg gick ju där, flickorna Borg och här, den ena av Varenberg, hon bor i Handen numera. Jag kommer inte ihåg vad hon heter som gift. Men vi var ju kamrater där nere och satt kring bordet.
Det var inte så att hon utnyttjade sommartid för sommarläsning bland de fritidsboende?
Det är mycket möjligt att hon gjorde, men det har jag faktiskt inte
För det fanns ju onekligen ett visst behov av sammanläsning ibland.
Ja, det var alltså, andra. Jag tror inte hon orkar med det. Det var särskilda lärare i Stockholms lärare som tog upp sommarundervisning.
Ja, det skedde på Dalarö.
Jaha. Det var stående sommarundervisning. Mm.
Vet du vad de använde för lokaler?
Det varierar nog från år till år, för att det var inte samma lärare. De fick anmäla sig då endera genom annonsering och så att, som hänvisade till en lista eller telefonnummer och så vidare, och sen då var det ju anvisning på lokal. Jag skulle tro att för det mesta var det nog i folkskolan. Den stod ju tom på sommaren.
Mm. Ja, vi ska komma in ett litet tag till på familjen Bonner. Vi ska rätta till någonting som lät fel här för en stund sedan. Vi talade om förbindelserna med Hjalmar Bergman. Jag råkade väl säga att han var insläktad i familjen Bonner. Det var ju faktiskt inte riktigt så. Utan det var väl så att Tor Bonner och Hjalmar Bergman var gifta med varsin dotter i familjen Lindberg. August Lindberg, skådespelaren, var det inte så?
Ja, det var så. Och Hjalmar Bergman, han bodde, han bodde på en holme. Det var, jag skulle tro att han bodde på Segelholmen, ligger i Mysingen, så att han... De var ju alltid beroende av båt för att komma in till Dalarö. Och det finns ju omskrivet på, i hans böcker och så vidare. Vi var ju upp, man jag lekte ju mycket, mycket konstiga lekar på den tiden. Jag lekte indianer bland annat, och det var ju på den tiden de här spännande indianböckerna var som man försökte efterhärma, och det var ju olika läger. En del var sjöindianer och en del som var, höll till mest i båtar, och en del var baserade på land. Och de här nu som var sjöindianer, de hade vanligen sitt läger i gamla grusgropar. När Stockholm byggdes upp så fraktades det ju mycket sand på pråmar då, som sköt sand och grus på kärror över i en pråm. Och då blev det ju en smal gång ifrån sjön och in i den gamla grusgropen, och där var ju väldigt, väldigt passande att ha tältläger i den där gamla gropen. Och så med utgång då direkt till sjön där, då var det buskar då som skymde emellan, så det var bara en liten glänta som man såg ut i vattnet. Och jag var med en indianpatrull som var baserad på land. Jag var mycket mindre än de andra. Att vi skulle rasera deras läger i den där i den där gropen där man talade om förut. Och när vi höll på där så kom de andra inrusande ifrån sjön då, som hade kommit i land där. Och jag var minst att jag hann inte undan och hann upp för de där branta kanterna. Sen jag blev tillfångatagen då och bunden till händer och fötter och insläpad i ett tält. Och jag var ganska chockad, men det kommer ihåg, det var en pojke, jag vet inte, Kurre Hallberg, han var med bland sjöindianerna. Han kom och viskade med örat att han skulle skära loss mig snart, och det var inte så farligt. Så alltså, jag var ganska fort lugnad. Men det var väl så spännande, och var väldigt realistiskt. Mm. Jag kommer ihåg att vi försökte binda en trädgårdsmästare vid ett äppelträ i hans trädgård där som låg in till gölen där, men han var mycket starkare än vi trodde, så att då vi måste släppa honom och fick nog varsin smockare till på köpet.
Så ni försökte ge på honom för att sin kar då?
Ja, det tror vi.
Ja, kan inte pojkar hitta på. Men vi kanske skulle komma tillbaka till dig och din familj. Du blev faderlös i 5-årsåldern, vill jag minnas.
Ja. Ja, sen drev min mor tillsammans med farbror Fredrik, som var en väldigt bussig man. Hon fortsatte att driva det där lilla lantbruket. Och på vintern, ja, under hela året så behövdes det ju mycket arbetskraft med alla skötsningar och fiske och så vidare, så att vi hade en dräng då anställd dessutom. Fisket kanske jag skulle tala om, det var ju ganska unikt. Det var ju ganska gott om spigg på den tiden. Nu ser man aldrig någon spigg. Det var ju små fiskar som är 4-5 cm långa med taggar på sidorna. Och de har man körtlar med olja som går och koka ur, och vi fiskade ansenliga mängder spigg. Jag vill minnas att vi hade en 14, upp till 16 200 liters fat med sån här spiggolja. Den användes för utomhusmålning och till fabrikation av tvål och såpa och så vidare. Och det var väldigt, då när kriget började och fram, då blev det en väldig efterfrågan på spiggolja, så att det lönade sig ganska bra och
användes industriellt i färg.
Ja, det var inte en särigen lukt på en sätt att det passade. De ville inte gärna använda den till inomhusmålning, men de ansåg att det var starkare för utomhusmålning än vanlig linolja.
Jaha.
Så att de för utomhusmålning så gick det bra att sälja den här oljan, men då skulle den kokas om, kommer jag ihåg. Vi hade 2 stora grytor som rymde en cirka, vad ska jag säga, 250 liter, och då öste de i med lite råge på. Sen när det kokade upp då sjönk det ihop ganska fort, och sen då började komma fram olja med samma. Då var det framkanten då där man kunde stå och skumma olja, där liksom så var, sparade man makade upp då spiggen uppåt på rågen sådär, så att det blev en fri yta att skumma olja på till början med.
Ja.
Och sen sjönk det undan för undan, då blev det en större yta att skumma. Jag hade en skumslev som var, ja, det var som en urholkad plåt sådär, rund sak med ett handtag på då, som man skummade olja. Och det måste gå ganska fort. Man hade 2 grytor igång. Så fick man springa emellan och skumma. Då kom det väl en del vatten med. Men då hälldes det i ett mellankärl. Där det gick att tappa ur vattnet med en tapp ner till. Behöver man en skopa under där så tappar man då till det bara kommer ren olja. Och så vidare. Och sen då särskilt den oljan som skulle användas för målning, den skulle kokas om en gång till för att bli riktigt klar och fin. Och då ja, det var väl vissa föroreningar som gick bort med den där omkokningen. Men det var väldigt ansträngande tid just den där spiggperioden. Man får ut med båt då på kvällarna. Och så med min farbror Fredrik, han hade en sån här fenixlykta, en fotogenlykta då, som man hängde framför i fören då och lyste ner i vattnet. Och då såg han var spiggen stod. Och sen las noten kring det där stimmet som han hade uppskattat var det stod någonstans. Och ganska långa tögar då som räckte de här linorna från noten. De kallas ju för tögar, jag vet inte om det har samma namn på andra ställen. Men vi... Och då var det märken, linnetraser som var... instuckna i tågvirket då för att de skulle kunna hålla reda på hur noten gick i mörkret. Och så var det vinder då i land som vanliga notvinder då som man fick vinda i landnoten.
Så det var en landnot ni använde?
Ja, det var en särskild spiggnot, en ganska tät som kallas för spiggnot som var gjord för det enda målet. Det var en stor sak. Det är väldigt tung. Det var en särskild båt då som där låg i, kallas för notbåten, och då... så när noten var blöt av vatten, och vill jag minnas att den där båten var väldigt tungt lastad. Och sen då när det började på närma sig och de där märkena kom, då hojtade de i mörkret då till varandra. Nu har jag fått märken av ett eller någonting som hojtar dem, och då fick... om inte den andra parten hade fått sitt märke, då måste man ju stanna upp i vinningen då. Så att noten gick parallellt ut i vattnet. Mm. Och sen kom de då, sen drogs noten ihop när de kom till andra märket. Då skulle de ta de där vindarna och gå emot varann. Så att noten blev en säck till slut. Och sen då när det kom i land då, så fick man... och skaka upp noten så att och lägga dem över ett par kraftiga stänger eller åror, och sen öste de med håv ur den där sista struten då som hade blivit. Om det var en riktigt god fångst, då kunde det bli en 45 hektoliter spigg i ett enda varp. Och den där spiggebåten, det var två avdelningar och sen var det ett fack i mitten där vattnet samlas i, som man kunde kasta ut med skyffel då, för att när man öste med hå så kom det ju mycket vatten med ibland spiggen, och det liksom samlas i mitten där man kunde kasta bort vatten med en stor skyffel då under tiden. Men den där båten, den blev full ibland så att det var bara någon decimeter till vattenlinjen. Men det var inte så långt att ro fram till bryggan, och sen skifflade de upp där, och om det här, de kunde ju inte ta mer spiggen, bara gick och koka undan. Om det har blivit en väldigt fin fångst, då måste de ju dröja med fisket till kokningen här undan. Och då gick det att hålla på med det där ända till isen kom.
Så det var på höstarna det?
Ja, före isläggningen, ungefär under november månad i huvudsak. Ibland kom ju isläggningen rätt tidigt, och kom man ihåg att de försökte bryta isen genom att göra såna här ishacka och dra upp båten och pressa ner den och bryta upp den på det viset och så att vi gick och lägga ut noten.
På vilka vatten gick den där spegeln?
Det var inne i Vadviken där längst inne. Jaha. Och det var ju den som tog vi arrendet efter oss nu, han var ju så, han hade varit hade här stora förväntningar på den här spiggfångsten och den där förtjänsten som det kunde ge och så vidare, men han blev väldigt missräknad när vi flyttade, så försvann spiggen också, han fick aldrig någon spigg. Och jag vet inte om det kom någon sjukdom på den, jag har inte sett en spigg på flera år nu. Det är en fisk som har försvunnit. Men den där, det var även här borta, där nere vid Lennåkers allmänning nu. De här, den gryta där på ett berg också, har tydligen fiskat spigg där i, här på de här vattnena någon gång.
Jaha.
Fast inte alls i, vi var nog ganska suveräna på det där spiggfisket. Vad jag kan förstå.
Och hela den där hanteringen drev ni med gårdens folk, ni själva?
Ja.
En dräng.
Det var ju en väldig verksamhet med skötslingar och spiggfiske och lantbruket. Vi hade potatisodling. De här sommarkunderna nu utav Dalare stockholmare som var sommargäster där, de skulle ju ha potatis då, utav vår potatis på hösten, och den skulle gå med båten då, sorteras i säckar, så att det blev precis, en del skulle ha mindre potatis, en del halvstor, en del lite större, så det var ju en väldig precision i den här potatissorteringen.
Jaha, så ni levererade vintermat till era sommargäster också?
Ja, det var ju min far och han var ju lantbruksutbildad och farbror Fredrik, och de tog ved där, de spred, hade särskilda blandningar då på gödseln då. Mycket, i huvudsak typfosfat, som blev väldigt god potatis utav. Och sen var det ju sandgjort, så att det var en goda förutsättningar att bli god potatis. Så det var ju den huvudsakliga inkomstkällan ifrån jordbruket, förutom mjölk och sånt, så var det ju den här potatisodlingen.
Så det var potatis och foderväxter då? Som ni odlade mest?
Ja, det huvudsakliga potatislanden var ju efter Gölen där den nuvarande kanalen ligger. Det var ju fina potatisland, det är ju bevuxet nu. Och där ligger det sommarstugor. Och det syns ju inte att det har varit jordbruk en gång.
Nej. Hur mycket jord var det på vadet?
Det var nog inte mer än 20 tunnland. Det var en del jord på andra sidan skogen med, som vi kallar för ängen. Och så var det ett gärde bakom uthusen som vi kallar för loggärdet. Ja, men där var det annan jord, lerjord och sånt som... För där odlade vi aldrig någon potatis. Det var ju foderväxter och havre och så vidare.
Odlade ni grönsaker också och sålde?
Nej. Det hade vi bara till husbehov. Men det var gammal trädgård där. Fruktträdgård. Det var i anslutning till det huset som vi hyrde ut till sommargästerna. Det kanske jag skulle tala om särskilt. Vi hade två bostäder. Normala... utav storlek villa ungefär, eller kanske lite större. Och den bostaden vi hade på vintern nu, där den hyrde vi ut till till sommargäster. Där bodde, när jag var väldigt liten, så bodde det en officersfamilj där. De hette Donner. Och sen i 15 eller 16 år bodde det en tandläkare Sjöstedt.